som vid hans sida står. Halleluja, konungarnas konung är du och förblir. Halleluja, född av kvinna är du och du blev som vi. Stor din härlighet i himlen speglad över hav och jord. Störst när ner bland oss du stiger och oss mättar vid ditt bord.
Tack Jesus för det underbara. Som sagt, jag heter Nils och Nils By heter jag. Jag jobbar som ungdomsledare här i församlingen och det är en stor ära att få vara här och få förkunna Guds ord idag och predika. Och jag blir alltid så glad när jag står här för då får man se alla människor. Innan springer man runt och är lite nervös, men nu blir man så här glad när man ser alla. Så det ska ni veta, man blir glad när man ser er. Också när man ser Katrina som tar ett sånt här kliv i tro. Och det är faktiskt väldigt häftigt hur både det som Katrina gör och det som står i folden och det som Kerstin tar upp, att lyft din blick någonstans är ett tro-statement. Och det är någonting jag kommer predika om idag. Men vi skulle kunna slå upp andra Mosebok 3. Vi kommer komma upp på väggen, men jag gillar de som har fysiska biblar, de får slå lite grann, det är bra. Ibland kör vi bibeluppslagning i stafett bland ungdomarna, då gäller det att vara snabbast. Det här är någonstans det som jag liksom har upplevt är Herrens hjärta för sitt folk. Och det står så här i andra Mosebok kapitel 3 och vers 7. Det står, Herren säger, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna. Vi läser igen. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande och därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna. Och för er som vill ha lite kontext, det är inte om Egypten längre utan det här är också profetiskt in i våran tid. Herren säger att han hör sitt folk, hur de förtrycks, hur de ropar. Han hör alla människor, han ser varenda människa. Och därför har han kommit ner för att frigöra människan från lidandet. Och så vill jag också läsa och bekräfta detta med det Jesus säger i Lukas kapitel 4, vers 16. Jesus säger så här. Det står så här. Så kom han till Nazaret, han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom och då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alltså Herrens hjärta och Jesu hjärta är att han kom till jorden för att sätta mänskligheten fri från plågeri. Mänskligheten fri från synd, smärta. Det är Herrens hjärta för dig och för mig och för alla som är här. Och jag vill säga till dig som är här idag att Jesus, han har kommit ner till jorden. Han har dött och med sitt blod han betalat ett pris för dig och mig. Så att vi som vill och tror på honom kan få bli frälsta. Evangeliet och de goda budskapen, de goda nyheterna om Jesus är att var en som tror och tar emot honom kan få bli frälst och bli räddad. Och det är det Jesus säger att han har kommit för, att rädda varje människa. Det betyder att varje människa behöver bli räddad. Och vi bara börjar med det. Att Jesus har kommit för att rädda varje människa. Det gäller dig och mig. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, jag tackar dig för att du är underbar. Jag tackar dig för att du är vår Gud, du är min Gud, du är uppe i himlen, du är upphöjd, du är stor, du är överallt. Men du har också ett hjärta, du har ett hjärta för dina barn, för ditt folk som du har nedstigit för att rädda. Som du har kommit till jorden för att frälsa. Och jag tackar dig för det, Jesus. Och jag ber Gud att vi skulle få se dig. Att vi skulle få höra din underbara stämma och få smaka på din härlighet och närvaro. Som berättar om den frid som du ger till alla som får tro på dig. Och alla som får bli frälsta. Och jag ber Herre att vi skulle få bli uppenbarade och bli fyllda med tro från ditt ord Herre. Må du uppenbara dig och låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. Amen. Det finns något fantastiskt med att lyfta blicken. Och det är min önskan att vi skulle få göra det. Lyfta blicken och fästa den på Jesus. Han säger att fälten har vitnat. Men han säger också så här i Lukas evangeliet kapitel 12, 35-38. Jag måste hitta rätt bokmärke här. Han säger så här. Här står det. Är jag på rätt ställe? 12, inte 5. Ja, det förklarar ju. Det hjälper ju att lägga bokmärket på rätt ställe. Så kan det gå ibland. Är ni med? Ja, det var bra. Ni är med. Så här säger han. 38. Ursäkta, där har vi det. Saliga. Nej. 35, varför säger jag? Ska jag läsa på väggen? Jag visar som att jag vill läsa min egen bibel för då har jag mina fina understrykningar. Men nu läser jag på väggen. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själva komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Saliga är de som är vakna när Herren kommer. Välsignad är de som håller lampan lysande och har olja i lampan. Någonstans, ett liv i tro, ett liv i lärjungaskap är inte ett stillasittande liv. Det är inte att man sitter och väntar tills man kommer till himlen. Utan kristen tro, det är inte passivitet utan det är aktiv trohet i vardagen. Och Jesus själv, han är väldigt skarp och läser man vidare så kan man säga väldigt skarp. Och han är tydlig med att vänta inte, var inte passiva, utan var vakna. Och han ger en liknelse om tjänare, att om den visste när Herren skulle komma hem, då kunde han ligga och sova tills han kommer och så var vaken när han kommer. Men Jesus säger, ni vet inte när han kommer, så var vakna. Var vakna. Jesus kallar oss till att vara redo, att inte sova. Så håll lamporna brinnande. Det är någonstans ingressen i det här. Håll lamporna brinnande. Vaka över ditt hjärta och var fylld med tro. Det är ett bra statement. Nu ska vi få komma in i lite varför och hur. Det finns ett fantastiskt bibelställe som jag vill gå till i Matteus 14 och 22. Och kontexten är att Jesus han har precis gjort ett bröd under där han mättar flera, många tusen med bara 5 bröd och 2 fiskar. Han har gjort ett fantastiskt under och då tänker man att lärjungarna måste vara fyllda med tro. Och så säger han, åk över till andra sidan ganska bråttom så kommer jag och möter upp er och så går ni iväg och ber. Och så står det så här. I Matteus 14:22. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem, då gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom att de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Och Petrus svarar: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." Och han sa: "Kom." Så Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig." Och genast så räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har, varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." Så vi troende och du som är troende, det finns en inbjudan att få vara lärjunge till Jesus, till att försöka vara så lik honom som möjligt. Det är inte särskilt lätt att vara lik han som var perfekt, för vi vet att ingen av oss är perfekt. Men det finns en inbjudan att bli lik honom. Att leva i tro. Att gå när han säger kom. Att inte vara bekväm, utan som vi tar innan, att sov inte utan vara vakna. Det finns en inbjudan att inte alltid sitta kvar i båten utan ibland kliva ut. Och jag tycker det är så underbart att vi får se en av våra ungdomar, Katrina, göra det. Det bara talar någonting om att det här lägger Gud på människors hjärta, för det är på hans hjärta. Och han gör det idag ibland oss, och det ska vi väl signa och be för. Och också ta och följa exempel på. Nu kommer jag att prata i lite bildspråk. Ibland så innebär det att vara en lärjunge och att gå trons väg, att hamna i stormar. Livet är dalar och toppar, men det är mycket dalar. Och det är precis som Kerstin sa, vi vet inte vart det alltid tar vägen. Vi vet inte vart det tar vägen för Katrina, men vi tror på en god Gud. Men vi vet inte alltid vart det tar vägen. Och så de här lärjungarna, Jesus säger, åk ut på vattnet. Och så åker de ut och så bara, boom, hårt ansatt av storm. Hur ofta är det inte man känner att man gör rätt och så går man och så bara stormar det och omständigheterna bara skriker. Livet händer, sjukdom finns och det är tufft. Det ska inte liksom gömmas under mattan och vi ska låtsas att vi är perfekta, det är vi inte. Det är tufft ibland. Och i en storm så blir man lätt liksom modlös. Man tappar sikten framåt. Man ser liksom inte andra sidan. Man blir bara så här, vad ska vi göra mot de här vågorna som slår? Eller de här sakerna som är utanför min makt? Vart ska jag ta vägen? Då vill jag säga till dig att det finns en tydlig sak här i den här bibelberättelsen som är liksom temat på den här predikan. Och det är fäst blicken på Jesus. Lärjungarna satt i en båt och de var i en storm. Och Petrus säger, om det är du, kalla ut mig på vattnet. Och Jesus säger, kom. Och han tar ett kliv, ett steg i tro och han får gå på vatten. Och sen som vi ser i texten, så när han ser omständigheterna och när han tittar runt omkring och ser på det som är mänskligt, då sjunker han och tvivlar. Fäst blicken på Jesus. Och så fort han sjunker så sträcker Jesus ut handen och han säger hjälp och han får hjälp. Alltså Jesus är där. Men jag tror att vara en lärjunge så finns det en inbjudan att inte leva tryggt och säkert i båten. Att leva tryggt och säkert och veta vad du kan, för då kontrollerar du dina omständigheter. Och då lämnar du inte så mycket utrymme för Gud kanske. Men jag tror som lärjunge, jag tror som kristen, så finns det en inbjudan att ibland ta steg i tro och säga så här, nej, Jag litar mer på Gud än på mina ögon. Att göra de här sakerna som är obekväma, som människor kommer bara, varför, du är ju galen. Varför gör du det här? Att ta steg i tro kan vara läskigt. Alltså jag tror att en kristens liv är ständigt läskigt och utmanande. Det är inte lätt. Världen är tuff och så säger man, men hur ska jag kunna liksom vara ett ljus i en sån mörk värld? Och hur ska jag kunna göra de här sakerna? Och precis som svaret till hur Petrus kunde gå på vattnet, det var att ha blicken fäst på Jesus. Och jag tror att nyckeln till att våga gå när det är svårt, det är att ha blicken fäst på Jesus. Hur kan man ha tro och känna sig vid gott mod mitt i en storm? Det är svårt. Det är svårt. Jag vet själv, jag har inte upplevt supermycket hemska saker i mitt liv. Men en av de sakerna som jag tyckte var tuffast, det är min bror som har fått epilepsi. Och de får inte ordning på medicinen, de får inte ordning på någonting. Och i en till synes perfekt familj så kämpas det. Min mamma ringer mig liksom och gråter. Och jag säger det inte för att liksom det är något svagt, utan för att det är tufft, livet händer och vi ser inte slutet. Men jag vet att Jesus har sagt att jag har kommit för att bota de sjuka. Jag har sett mitt folks lidande och Jesus säger till dig, jag har sett ditt lidande. Jag har sett det du kämpar med. Och han säger till dig att jag har kommit för att möta dig. Men han vill också kalla dig ut ur båten, ut i din bekväma zon. För att i båten så har du kontroll. Utanför båten, då måste det vara han, annars fallerar det. Och jag tror att det finns en inbjudan som kristen att leva ett sånt liv där vi inte ser, men vi tror. Där vi inte förstår, men vi väljer att tro. Det är utmanande, men tro är någonting som är utanför den här världen. Och då säger Bibeln någonting fantastiskt. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Alltså Jesus säger, ha blicken fäst på mig. Bibeln säger, Guds ord säger, ha blicken fäst på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. När livet händer, när stormen kommer, när du inte förstår hur den här sjukdomen kan drabba din familj. Eller du inte förstår hur du kan bli av med ditt jobb. Eller vad situationen än är, så säger Jesus, jag har kommit till jorden för att rädda dig. Oroa dig inte över de här sakerna som sker, som är världsliga, som är förgängligt, säger han. Utan ha ditt hopp, ha din blick fäst på mig och ha din tro till det som är oförgängligt. Evigheten, frälsningen av att få räddad av Jesus. Den inbjudan finns till de som får tro på honom, till de som väljer Guds väg. Att få gå i det omöjliga och leva i det omöjliga. Att få se mirakel hända. Från honom kommer våran tro. Det är ingenting vi bygger upp, det är ingenting vi kan snickra ihop liksom. Det är från honom, blicken fäst på honom, kärleken till honom, tillbedjan till honom. De började tillbe honom i båten, kanske inte med sträng och lyra, men med hjärtat. Vi kommer tvivla. Vi är människor, det är mänskligt, men jag tror att han är där och sträcker ut en hand och vill rädda oss. Varje gång så är han nära. Han är aldrig långt borta. Och det är mitt i sådana här svåra situationer som vi kan få fästa våran blick på Jesus och ändå jubla. Ändå vara vid gott mod. Även om allting annat säger någonting annat så kan vi få vara glada och jubla. Ha tro. För att han har gjort allt för oss. Han har räddat oss. Han har betalat priset. Och han säger, oroa er inte över de här världsliga sakerna som kommer ta slut. Samla inte era skatter på jorden där rost och mal förstör. Utan samla era skatter i himlen. Som är evigt och det som består. En annan vacker berättelse som berättar just om det här mitt i svåra situationer och efterföljelsens liksom innebörd, det är om Paulus och Silas. Apostlagärningarna 16, 23-34. Men vi börjar lite kort. Det står så här. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. Alltså de här hade, de hade gått på Guds väg. De hade tjänat Gud. Och så hade det kommit en spådomsflicka som hade liksom sagt massor med saker. För den hade hon hade en ande i sig som var oren. Och hon var slav till ett gäng herrar som tjänade pengar på henne. Så när Petrus fick... eller Paulus fick nog och bara befallde den här anden att gå, då blev de fängslade för att de här herrarna slutade tjäna pengar på spådomsflickan. Och så står det att de fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning, då satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Vi pausar där. Alltså ibland innebär våran efterföljelse och när vi försöker efterlikna Jesus och våra steg i tro innebär ibland motgångar. Alltså när vi väljer att säga okej, Gud, jag fattar mod, jag tror på dig, litar på dig, jag tar mitt steg i båten. Det känns som att då går man in och så är man taggad i typ 10 sekunder och sen då smäller det. Det är som att, men nu när jag äntligen har tagit mod, Gud, och ska ta det här fantastiska klivet i tro, varför ska jag få motgång då? Så blir man förtvivlad. Varför sätter de mig i fängelset? Nu när jag har valt att gå din väg och gjort massor med härliga saker, befriat någon, eller jag vet inte vad du gör. Det är som att då kommer smällen. Då kommer fienden och försöker stjäla din glädje. Och det är av en anledning, det är att han är livrädd för vad som händer när Guds barn... När Jesu lärjungar tar steg i tro. Inte längre är bekväma och sitter i sin lilla kontrollerade zon. Utan när de börjar bli obekväma och säger, Herre, vi litar mer på dig än vad vi ser. Vi går. Vi tar kliv i tro. Vi rör oss till folk som inte har något evangeliet. Då smäller det på. För att fienden, djävulen, är inte rädd för någon som är inaktiv och sitter stilla och sover. Den sitter ju stilla och sover. Jättefint och härligt. Då kan han härja runt omkring. Fienden är rädd för Guds barn och att de ska bli uppenbarade. Och att Guds barn ska få redskap och att de ska våga ta steg i tro och gå. Och inte längre sitta stilla utan att handla på det som Jesus har sagt. Att bota sjuka. När de vågar säga, vet du, jag ser inte att alla blir helade, men jag tänker fortsätta be. Vet du, jag ser inte att alla de här miraklerna som de har läst om händer, men jag tänker fortsätta för Jesus har sagt det. Du vet, när du börjar komma in i det där, vet du, okej, jag blev av med mitt jobb, blev av med allt det här, men Jesus säger att jag skatter i himlen, jag tänker fortsätta gå. Det där är fienden livrädd för, så därför slår han på direkt. Men vi vet att våran Herre Jesus har övervunnit det. Att Jesus har vunnit en evig seger. Så det han kommer med är lögner och han försöker lura oss att, nu sitter vi i finkan. Men då ser vi som precis Paulus och Silas, att de bara, vi vet, han kan inte lura oss. Vi är i bön och lovsång till Herren. Vi prisar dig. Vi sitter i fängelset. De har blivit torterade med många piskrapp. Det kanske inte känns gött. Men de vet att det är liksom... Jesus, du är god. De tar och fortsätter. Och vad händer då? Ska vi läsa vidare? Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick så öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna, då drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom att han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så att du blir frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem, tvättade deras sår och han döptes genast med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Alltså vilken tro! Vilken tro, Paulus och Silas, de har blivit piskade, fängslade, de sitter längst in i cellen. Och de bara, Herre, vi vet att du är mycket mäktigare än de här fängelsecellerna. Herre, du är mycket mäktigare än de här starka soldaterna. Du har ju skapat allt. De vet, de har tro. De väljer att gå trons väg. Och det händer under och mirakler. De blir frisläppta ur fängelset och till och med räddar liv. Inte bara bokstavligen utan också liksom evigt. De räddar hans fysiska liv där på plats, men också han och hans familjs andliga liv. De får bli frälsta. Och jag tror att det här någonstans är en bild på hur det kan vara. Absolut, vi tar steg i tro. Det kan kännas lite kämpigt. Men Herren bara, jag är med er. Var vid gott mod, ha tro. Och så gör man det och så kanske det är lite jobbigt. Men där, helt plötsligt, en familjs liv är räddat. En evighet. Alltså det är ett evigt värde. De har blivit frälsta. Det tror jag är liksom utmaningen och någonstans en bild på hur vi som kristna kan få leva. Att ta de här stegen i tro, trots våra omständigheter, trots stormen runt båten. Och även när det kommer motgång att fortsätta, vet du, jag litar på Herren Jesus. Han säger, vänd andra kinden till, det kanske känns fel. Men jag litar på mer än Jesus än på mina omständigheter. Jag litar mer på Jesus än mina känslor. Så kan man få se människor komma till tro. Man kan få se mirakel och under. Varför? För att Jesus har sagt att det är därför han har kommit. Han har sett sitt folk, han har sett varenda människa. Alltså jag tror att varenda människa är skapad av Gud. Och att han som sitter i himlen ser varenda människa, älskar varenda människa. Och har medlidande med varenda människa. Han säger, dig vill jag rädda. Varje dag, dig vill jag vara med. Varje dag. Och därför tror jag att det är så viktigt att vi som är troende, vi som är kristna, vi som har fått den helige ande. Att vi vågar ta oss ut ur båten och gå. För det händer att Gud sänder änglar och drömmar i natten. Men jag skulle vilja säga att 99% av sättet som Gud arbetar genom hans barn. Genom de som har hans ande i sig. Det är så han har valt att arbeta. Men om de sitter stilla och väntar, händer inte så mycket. Men om man aktivt ber, aktivt lutar sig inåt. Alltså nu säger jag inte att det alltid är fysiskt med benen. Ni måste förstå att det är lite bildspråk. Det gör ni säkert, men jag vill bara förtydliga. Det är inte alla som har benen att springa längre, men det handlar om hjärtat. Att inte vara passiv, att inte sova andligt. Och det finns en princip i den här berättelsen som liksom berättar om lovsång. Som talar om tillbedjan, att det inte har med instrument eller med hur vackert det är att göra. Det finns någonting som det berättar, att mitt i situationer så kan man tillbe. Och vad händer när man tillber? Jag tror att det är så nyttigt för oss. Alltså det är som sömn, det är vi är beroende av det. För att när vi tillber, vad gör vi då? Då sjunger vi upphöjer dig. Vi lyfter honom, förhoppningsvis så lyfter vi upp honom. Ja, det finns vissa låtar som inte gör det. Men vi lyfter upp honom när vi tillber på riktigt. Det är andra sanning, så lyfter vi upp honom. Vi gör honom stor, vi sjunger att han är stor, han är mäktig, han är trofast, han är evig, han är värd beundran, han är värd ära. Han blir stor, allt annat måste bli litet. Det här fängelset blir litet och han blir stor. Alltså när Guds församling tillber och säger att han är stor, då någonstans blir sjukdomarna i rummet svaga. Fiendens fästen i de som är svaga i rummet, de blir ännu svagare. Det är därför förbönsplatsen är mäktig. Guds församling står och tillber att Gud är stor. Och så står någon på förbönen och får ta emot Guds storhet. Alltså det är kraft. Det finns något fantastiskt för oss som är Guds församling. Och jag vill bara uppmuntra dig att ta steg i tro. Om du inte vet vad det är just idag, sök honom. Säg, Herre Jesus, vad vill du att jag ska göra? Låt din vilja ske i mig. Jag vill utmana dig att leva ett liv som är beroende av honom. Alltså om inte han dyker upp så fallerar allt. Alltså någonstans, ett liv ute på vattnet. Det är kanske många av er här som har levt ute på vattnet. Men förstår ni vad jag menar? Att placera sig i en sån sits där inte du styr alla omständigheter. Där det måste vara Gud eller brista. Jag vill utmana dig till att leva som Jesus. Låt oss be tillsammans och sen så ska vi få gå in i en stund av eftermöte och förbön och sånt. Herre Jesus, jag tackar dig för dina underbara verk. Jag tackar dig för att du har sån kärlek till varenda människa. Du har en sån kärlek till ditt folk och till dina barn. Och jag tackar dig, Herre, för att du älskar var och en av oss. Och jag ber, Herre, att vi skulle få lära känna dig. Och om det är någon som inte känner dig, att de skulle få lära känna dig, Herre. Och jag ber att vi skulle få en större uppenbarelse av vem du är. Så att vi vågar ta steg i tro. Så att vi vågar leva ut våran tro. Så att vi vågar leva ut det som du har kallat till oss. Det som du har gett oss. Herre, du säger i ditt ord att du har gett oss många goda gåvor. Och att vi har alla olika styrkor. Herre, hjälp oss att leva i det. Jesus, jag ber att var och en av oss skulle få bli fyllda med tro. Men också med en sån här liksom nit, liksom uthållighet som bara kör och går på. För att vi litar på dig och på ditt ord och inte på våra omständigheter eller våra känslor. Jesus, jag ber att när du säger kom, då skulle vi gå. Att när du kallar så skulle vi våga följa. Och att vi skulle få ha våran blick fäst på Jesus. Att vi skulle få ha våran blick fäst på dig, Herre, som är trons upphovsman. Jag ber, Herre, att du skulle göra det i våra hjärtan. Hjälp oss att lyfta blicken och se på dig. Låt oss upphöja dig tillsammans, Herre Jesus. Jag ber att du skulle göra det bland oss. Och vi ber, Herre, öppna din himmel över oss som församling. Så att vi får bara smaka mer av din härlighet. Så att vi får se mer helande, Herre. Vi längtar efter mer av dig ibland oss. Och jag ber dig, Herre, att vi skulle få ha våran blick fäst på dig. Och våga gå i tro. Amen. Amen.